Tusen takk skal du ha. Og veldig fint å få være i lag med dere. Gratulerer med dagen. En nydelig dåpsfamilie og et våkent dåpsbarn. Det herlig. Og tusen takk for invitasjonen. Og hvis det noen som synes at Ole Lilleheim har blitt litt vakrere med årene, så beror det på en misforståelse. For han i Bergen i dag i en 70-årsdag. Og jeg fikk gleden av å være her i stedet for han. Trond Kjartan Mikalsen heter jeg. Har jobbet i åpne dører i snart 12 år. Bor på Ålgård. Gift med en kone. Og vi har tre barn, eller ungdommer er nå. To av de på Tryggheim. Og den tredje militære etter å ha gått 3 år på Tryggheim. Så vi har øvelseskjørt mye fram og tilbake til Nærbø. Skal vi se, hvis vi får presentasjonen opp på veggen, så er det bra sånn. Hvis du fikk valget mellom å gå i denne forsamlingen og miste pensjonen din, hva hadde du valgt? Eller at barna dine får mye dårligere utdannelse og dårligere muligheter til jobb? Hvis du fortsetter å gå her, hva ville du valgt da? For se, dette er faktisk et reelt valg for en del kristne rundt om i verden. For eksempel i Kina, hvor myndighetene pålegger menighetene eller kirken har kameraer i kirken. Og da de ikke får å streame gudstjenesten på nett, for det er forbudt i Kina etter i mars i år. Men det får å følge med på hvem som går der. Og så er det jo blitt sånn nå da, at de slipper jo å sitte og følge med på skjermen, for det kan jo teknologien ta seg av, for den kan jo kjenne igjen ansiktet vårt og øynene våre og sånn. Eller du er født og oppvokst i Egypt, og er en kristen. Jeg hadde nettopp besøk av en venn her tidligere, som er født og oppvokst i Egypt. Og han fortalte en dag, så var det en som skulle komme og besøke han, som ikke visste helt hvor han bodde i gata. Så han spurte naboen, vet du hvor han og han bor? Å ja, han fremmede, ja. Han kristne, ja, han bor der. For der blir mange kristne omtalt som de fremmede, fordi de hører egentlig ikke til her, fordi de er kristne. Enda kristendommen kom til Egypt lenge før islam. Eller i India, der en vil si at skal du være en ekte inder, ja, da må du være en hindu. Er du ikke hindu, ja, da hører du ikke til her sånn på ordentlig. Dette er bare noen sånne små glimt av hvordan det er å være kristen i noen land. Og det som vi har gjort her i dag, dette vakre med den dåpen, som i noen land er et veldig stort steg og en veldig bekjennelse. Det er det også her i vårt land. Men da er det på en måte bekreftet, da er du på en måte utenfor. Du setter deg selv utenfor. Og dette med forfølgelse, sant? Det er jo så mange ting en kunne ha snakket om. Vi regner å åpne døren med sånn ca. 360 millioner kristne forfølges for troen sin, fordi de er kristne. Ikke fordi at de er kristne soldater og sånn, men fordi de er kristne. I fjor så ble det, sånn som i hvert fall vi kunne dokumentere, nesten 6000 kristne så ble drept for troen sin. Fordi vi er kristne. Det betyr 16 stykker hver dag som må bøte for livet fordi de tror på Jesus. Og bare Nigeria, dette landet som sender ut flest misjonærer ut av landet I verden, så har verdens største menigheter, en menighet I Nigeria, har over 1 million medlemmer. Du kan bare forestille deg menighetsmøte. Men I nord, sharia-statene, der de så for 79% av de som mister livet. Og så kunne jeg fortsette sånn og fortalt om mange ting, men du, hvorfor det sånn? Hvorfor møter kristne denne motstanden? Det var en palestinsk pastor, han svarte sånn at når de forfølger oss, så handler det ikke om oss. Men det Jesus I oss de ikke liker. Det Jesus I oss de forfølger. Og hvis du går inn på våre hjemmesider eller har bladet, så vil du finne oversikten vår over de 50 vanskeligste landene. Men så sier Paulus noe. I 2. Timoteus han sier at alle som vil leve et gudfryktig liv, skal bli forfulgt. Det står ikke kan risikere å bli forfulgt. Nei, det står skal bli forfulgt. Hvordan skulle det se ut på Nærbø I 2022? Vi skal nå få møte en mann som heter Anwar og høre hans vitnesbyrd.
نحكي مع أختي تكون عم تبكي تصير بهدلة بتقول لي أنت إنسان ما فينك شرف أنت إنسان وأنت إنسان وأنت إنسان ما بيهمك غير حالك أنت شوف شو عملت بأمي شوف شو عملت بأخواتي شوف شو عملت فينا فتت على بيت أخوي لقيت كل الغرف مسكرة ما في حدا بس غرفتي مفتوحة والشناتي كلياتها مضبوبة غراضي وكياس مضبوبة محطوطة على جنب خلي ليك أغراضك بالغرفة يا أما روح على البيت الضيعة مسكر طبعا ما خلاني أحكي شيء وقت رفيقتي قالت لي على مركز أمل إنه هي فيها تساعدني بأجار هذا البيت بالدفعة الأولية اللي هي يعني أضعاف الأجار عرضت علي كمان إني أشتغل أنا وساعد بمركز أمل إني أعلم طلاب أول شيء بالضيعة وبعدين بالمعهد مركز أمل هو اللي ساعدني لحتى أطلع من هذا الظرف بعد الخيار الكبير اللي اخترته اللي هو إني أنا رح أترك عائلتي وأقعد لحالي ساعدني إني على الأقل إني بلش بداية جديدة يكون عندي أمل حتى إني ممكن لقدام يصير عندي فرص ومستقبل تاني أنا لو ما في مركز أمل كنت هلا بلا شغل وما قدرت حتى إني يكون يعني كنت هلا هوملس وبلا أي شيء بحياتي ما بعرف أنا كنت مجمد بحياتي وما بعرف شو بدي أعمل
Hvorfor det viktig å være engasjert for forfulgte kristne rundt om I verden? Jo, det viktig fordi at du med på å gi håp. For se, dine bønner med på å forandre mennesker. Når du deler på dine ressurser, gir av din tid, så betyr det utrolig mye for din familie som du ikke kjenner. Og så sitter din familie på mye kompetanse, som vi skal komme litt tilbake til, som viktig for oss. For de vet en del ting om livet med Gud, som viktig for oss å få tak I. Før vi går videre, så ber vi litt. Kjære Jesus, vi ber for Anwar. Vi takker deg for han har funnet håp og med på å formidle håp. Og så ber vi her for alle de som kanskje strever med håpet i dag. Herre, la dem få en berøring av deg. Og så ber vi, Herre, for de som forfølger og lager det vanskelig for vår familie, Herre. Herre, at de må få et møte med deg og få lov til å se hvem du er og vende om i sine liv. Amen. Nå er det jo, som jeg sa, mye en kunne ha snakket om. For selv om det i fjor sant, var rett under 6000 som mistet livet, og vi vet at så mange sitter i fengsel, og så mange opplever sånn og sånn, så er det i grunn en ganske liten prosent av de 360 millionene. Så det betyr jo med andre ord at de aller fleste forfulgte kristne, de lever sine hverdagsliv i krevende omgivelser. De opplever hverdagen, en hverdag hvor de blir diskriminert, der de blir snakket stygt om, der de blir plaget, og på ulike måter opplever motstand. Og de kan lære oss hva 2. Timoteus brev 3:12 betyr i hverdagen, og at dette verset kan være en kilde til håp, en kilde til glede og en kilde til frihet. Man forstår det. Så hva er viktigst? Pensjonen din? Eller kirken? Hva ville du svart? Og ville du svart forskjellig fra den forfulgte kirke? Og så er det ikke sånn at den forfulgte kirke nødvendigvis sier at da går vi, fortsetter vi å gå i kirken, for sånn er det ikke. Det er mange, mange, mange vanskelige valg. Og så forstod jeg at dere hadde diakoni som tema i forsamlingen dette semesteret. Er det mulig å lære noe diakoni fra den forfulgte kirken? Derfor hadde jeg valgt en litt annen tekst i dag enn preketeksten. For det er fra Johannes 12. For der står det, 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vekket opp fra de døde, der ble det holdt et festmåltid for ham. Og Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bord sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte kostbar nardussalve, og med den salven salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fullt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, la henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus som han hadde vekket opp fra de døde. Da la oversteprestene planer om å drepe Lazarus også. For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Jeg synes alltid det er spennende å studere menneskene rundt Jesus. Fordi at Jesus han trakk så mange mennesker til seg som ville høre han, og de hadde ulike motiver för att möta Jesus. Någon hade sett Jesus göra under och tegn. Andra hade upplevt att Jesus hade gjort ett under och tegn, sånt som Lazarus för exempel. Och så hade du de som hade hört att Jesus hade gjort det och ville komma själv och se. Och så var det ju disse här då som såg på detta med Jesus som ett problem. För Jesus ödelade på måte den rammen som de hade puttat Gud in i. Han bröt med den religiösa uppfattningen som var så de hade i generationer. Och i sin nitkärhet så hade de så här, de hade ju mistat själva poängen. Och så blev Jesus truende. Så ville de ta livet av Jesus. Ja, de ville också ta livet av de som, eller Lazarus då, som vittna om Jesus. Och själv Judas, han som hade gått så länge sammans med Jesus, hade hört så mycket undervisning och sett så många ting. Han klarte heller inte se vem Jesus var. Vad var det med Maria? Hon med den dyre nardussalmen. Vad var det Maria hade sett? Som Judas inte såg. Eller som de andra inte såg. Vad var det Maria hade fått tag i? För vi vill ju gärna ligna Maria, vill vi inte det då? Och den episoden och många andra episoder från Jesu liv berättar ju om att det att ha ett yttre möte med Jesus kontra det att ha ett inre möte med Jesus, ja, det är två olika ting. I en liknelse så berättar Jesus om en man som skyller så mycket pengar till en pengeutlånare att han är i stora problem. Han gäller är så stor att det är helt på något sån utopi att det skulle gå an att betala tillbaka. Och han står där föran den pengeutlånaren som vill ha pengen sin tillbaka. Och så går han ner på sina knän och så säger vär så snill. Jag ska betala tillbaka. Jag ska göra så gott jag kan. Vär tålmodig med mig. Vär tålmodig. Så ska jag betala tillbaka. Jag ska göra vad som helst. Och som svar så får denna mannen nåde. Gjelden din ettergitt, du ska slippa att betala. Det är så mycket att både du och jag, vi vet ju det att du har inte möjlighet i hela tiden. Så du är fri. Fantastisk. Och så är det gärna inte så vanskligt för oss kanske att känna oss igen i denna mannen, hvis vi känner oss lite igen i bilden och känner oss själv. För vi kan ju gärna ha goda intentioner i livet av våra. Och detta må bli bättre, ja. Gör bättre och sluta med det och begynna med det och sånt allt detta här för att lite sån i hopp om att visa Gud att jag har lust att göra en insats, göra mitt det helt sant. Men vet du, det är som att plocka sten på järn här i åkern sånt när du plöjer. Det är ju hur kommer det ifrån? Det är ju sten på sten. Så det är helt omöjligt. Då tror jag gärna vi sitter lite på erfaring både du och jag på detta område. Och det blir ju inte lättare med åren, trodde jag gärna det, men det gör ju en växer det av sig. Och så möter denna man nåd. Du är så fantastisk. Jag är fri. Har du upplevt det att bli gäldfri? En fantastisk ting, sant? Skyldig ingenting. Och på väg ut från detta möte så möter ju denna frie nya mannen på trappan där, så möter den annan som skyller han bittelitt i förhållande till det han hade. Men också den mannen hade problem med att betala, så var så snäll så han ha tålmodighet med mig. Men den nytillgitte mannen går från en fangecelle till en annan. Han nekter och ge det han själv har fått hade fått. Han hade fått nåde. Men si till denne man, kasta han I fängsel till han har betalt det sista öret. Han nekte att ge det han själv hade fått. Det att få nåde, det är en fantastisk ting. Det att ge nåde, det är något annat. Stod Jan och hans familj bodde I ett land där kommunisterna hade befästat makten. De kristne blev undertryckta och förföljt av myndigheterna. Och då stod Jan var 12 år gammal så blev farn som var protestantisk präst han blev arresterad och fängslad. Han satt I fängsel I 10 år. Och det var ett förfärligt fångenskap. Då farn blev löslatt av fängslet och blev genförent med familjen sin så genomtog han sin prästtjänst. Och en söndagsmorgon så bankte det på dörren. Och utanför så stod en gammal dam och gråt. Och så fortalte denna damen om sonen sin för hade en son. Och nu hade han fått diabetes eller han hade diabetes I någon år. Han var blivit blind och låg döende för att hon var kristen. Och därmed så fick hon inte lägehjälp och mediciner, varken hon eller sen. Och så lurte på, kan du som är präst, har du någon kontakter? Kan du hjälpa till I denna situationen? Och det kunde prästen. Han fick tag I mediciner. Uppsökte den gamla kvinnan och hennes döende son och hon blev så glad. Både gråt och lo samtidigt sant. Tänkte, nu har jag gärna sönn lite till. Kanske han lever lite längre. Och så säger jag till Stojan så kanske du vär min och så ber du för sönn min. Och när Stojans far kom in på det sykeleje så fick han sitt livschock. För den döende, syke sönnen var fangevokteren som bland annat hver morgon hade smort sin egen avföring på brödskiva som stod Jans far måtte spise till frukost och hade gjort en mycket annat vondt. I påsketiden så möter vi Jesus 2 gånger I förbindelse med ett vaskevannsfat. Det första vaskevannsfatet det möter vi I påskemåltiden. För vet Moseloven hade något som heter renselsesforskrifter som gav påbud om hur den skulle te sig också för en la sig till bords. Där skulle också fötterna vaskas. Och så var det att utarbeta en praxis då, om att det var den laveste slaven eller tjänaren som skulle vaska fötterna till de andra. Så han var skicken. Men vid detta måltid så det ingen som hade fått fötterna vaskade. Och så vet vi lite från Bibeln att den brokete disippelflocken till Jesus. De hade, I hvert fall hade haft, en diskussion seg emellom om vem som var viktigst. Om vem som var störst. Om vem som skulle sitta här och där vid bordet sammans med Jesus. Och så hade Jesus korrigerat samtalen. Med budskapet. Det hade gärna gått in I hodet, men inte in I hjärtat. De hade gärna slutat diskutera på utsidan, men diskussionen föregick I hjärtat. För här är de alltså vid ett måltid. De är jöder, de ligger till bords, men det är ingen som har tagit på sig uppgaven att vaska de andres fötter. Så kommer Jesus med vaskevannsfatet. Och så vaskar han 12 par med fötter. Det är ganska avslöjande och pinligt, för Jesus hade ju fortalt dem om hur det skulle vara bland dem. Hodet visste, men hjärtat ville inte. Det andra vaskevannsfatet finner vi hos Pilatus. Vi har ett uttryck i Norge som heter att toa sina händer. Vi hade det i alla fall i gamla dagar. Det uttrycket det kommer därifrån. Pilatus visste, men han valde något annat. Och så syns jag det är ganska frustrerande någon gånger att läsa om alla dessa skurken i Bibeln och finna ut att det jag lignar ju så allt för mycket på dem. För du ser det och så bryter med opinionen. Det är en ganska krävande övelse för var och en av oss. Det är krävande att välja annorledes än de andra. En ting är de så stora tingene som vi kan vara sammen om, liksom som menighet och sånt. Värre är det när Gud kallar mig till och gör det som kanske ingen andra gör. Jag var i militär med en som sa, hur ska jag göra det? Så många andra så kan göra det. Ja. Eller om det är så många som inte gör det, hur ska jag göra det då? Varför ska jag vara mer ydmyk? Varför ska jag finna mig i urätt? Varför ska jag göra det? Ge det eller vara sån? Syster Zhang var en av våra bibelkvinnor i Kina. Och för att få intäkt så tog hon på sig ströjobber. Och en av jobben var att vara sekretär i ett gruvesällskap, ett stort gruvesällskap i Kina. Där förte hon lönninger och massa hade timelister och skulle hålla orden på. Och så hade hon två uppgifter i löpet av dagen. Ute på platsen, och det var att ringa som stora sån kyrkeklockegrejer. För det skulle ringa klockan 12 och klockan 6. Klockan 12 var det lunch och klockan 6 var dagen över. Och denna klocka, den klarte ju höra helt ned i gruvegangene. Den var placerad så. Klockan 10 så säger Gud till syster Zhang, du må ringa i klockan. Nej, säger syster Zhang, det kan jag inte göra, för jag ska ringa klockan 10. Jag ska ringa klockan 12, inte klockan 10. Så det kan jag inte. Så säger Gud en gång till, du må ringa i klockan. Men Gud, jag kan inte ringa i klockan, för då blir det massa styr. De vill komma upp på fel tid. Jag vill få sparken. Det blir massa bråk. Jag må vänta klockan 12. Men Gud säger till syster Zhang, du må ringa i klockan. Så hade syster Zhang levt så länge med Gud att du vet att det att krangla med Gud, det är inte lurt. Så hon går ut och börjar ringa i klockan. Och helt riktigt. Folk kom upp av gruvegangen och är förvirrade. Vad är det som sker? Massa folk på platsen. Och så kommer chefen. Och han är inte blid. Och han skäller henne ut. Kan du inte forskjellen klockan 10 och klockan 12? Du kan inte jobba här. Och skällt och kallt henne många stygga ting. Och mens han står och skäller henne ut så börjar backen att rista. Och folk i landsbyn, du bara hör ropet, för här skönner vi. Här klapper gruvorna samman, här mister vi alla våra arbetsföra män. Och de kom springande upp till gruvesällskapet. Och så finner de alla arbetarna ute på platsen, uskadd. För de syster Zhang ringte i klocka. Ingen omkom, för Zhang var lydig. Hon satte lydighet föran praxis. Hon valde annorledes än Pilatus. Hon valde att inte toa sina händer. De fattiga har det alltid hos er, sa Jesus i dagens text. Men mig har dock inte alltid, säger Jesus. Vad skulle det betyda? Tiden går fort på jern. Og Herre, hjelp meg nå, så jeg ikke svikter deg. Ba sto Jans far ved den syke sengen der han sto foran sin tidligere torturist. Disiplene spurte en gang Jesus, hvor mange ganger skal vi tilgi? Hva hadde du sagt til sto Jans far? Hva lurt å gjøre nå? Og uten å si hvem han var, så valgte sto Jans far å tilgi og be for sin tidligere torturist. Og så var det sto Jans far som reiste hjem med ny og dypere forståelse av dybden i Guds nåde. Ja, han ble faktisk så overveldet av denne hendelsen at det snudde opp ned på hans trosliv. Det er fantastisk å se hvordan vi nordmenn åpner våre hjem og våre lommebøker for våre ukrainske søsken som på flukt. Vi tar imot dem med åpne armer, og det fantastisk. I Afghanistan har det vært krig i 20 år. I Jemen i mange år. Afrika, Syria, Irak. Mennesker stadig på flukt. Og trenger et sted å bo. Også til Norge. Vi hadde for noen år siden besøk av en libanesisk pastor som har menigheten rett over grensen fra Syria. Der strømte jo over med flyktninger fra Syria. Og vet du hva han sa? Han sa, vet du hva? Vi liker ikke syrerne. De annerledes enn oss, de gjør annerledes, de lukter annerledes, de ikke, vi liker dem ikke. Men vi elsker dem, for det det de trenger. Vi elsker dem, for det det de trenger. Man trenger ikke like det man skal elske. Det ikke alltid vi liker naboen eller politikeren eller de som kjemper for alt jeg imot og imot alt jeg for. Ikke alltid liker dem. Nei. Men jeg kalt til å elske dem. Maria har valgt en gode del, sa Jesus. Så liker Jesus å komme med vaskevannsfatet, for i den samhandlingen skjer der et under. Og så kaller han oss til å ta vaskevannsfatet videre for å vaske føtter, ikke hender. Og så gjør vi det fordi Jesus har bedt oss om det, ikke fordi alle andre gjør det. Eller fordi flertallet gjør det. Men vi gjør det selv om ingen andre gjør det. Er ikke det diakoni handler om da? Og så må jeg øve meg. Siste bildet. Jeg vet jeg på overtid. Men jeg kom på kontoret en dag i Stavanger. Og der sto det en litt skitten fyr og rotet ned i en sånn søppelkork som vi har stående ved kontoret. Registrerte det, altså, men valgte bare å gå forbi, og så gikk jeg inn. Tenkte jeg trenger ikke kommentere det. Satte meg ned med en kopp kaffe med min kollega som skulle vært her i dag. Og så var vi litt for dagen, og så sier Jesus til ham plutselig, hvorfor inviterte du ikke inn på kaffe? Ja, men da var det jo godt da, når jeg kom på det. Så jeg trenger å øve på og møte mennesker der de fordi Jesus inviterer til fellesskap, uten forbehold, heldigvis. Og så skal jeg få slippe å pynte på tingene, eller få ting på stell. Jeg skal få lov til å komme som jeg er, og det skal du også. For gjelder de her zoner. Du får begynne på nytt igjen. Du skal slippe å plukke stein. Du är fri i möte med Jesus. Och så får du lov till att ge friheten tillbaka. Lärdom från den förfyllda kyrkan. Det är värdefullt för oss. Det ligger ett litet bord med lite blad sån där ute. Du kan kika på. Kära Jesus, du som ser våra liv och vet var vi är hen. Du som ser kampen runt förbi oss, ja, men också kampen i vårt hjärta. Herre, kom du och vär oss när och hjälp oss du att vaska fötter. Och hjälp oss du, Herre, till att inte toa våra händer.